Jag läser från första Korintierbrevet, det 15 kapitlet, vers 1-11. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade och som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid? Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta, att jag själv har tagit emot att Jesus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, även om några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sen för alla apostlarna. Och sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspild. Jag har arbetat mer än någon av er, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller dem. Så är det vi förkunnar, och det är så den jag har lärt er att tro. Jag besökte en gång en gudstjänst där en äldre pastor med stålbågade glasögon höll en ganska salvelsefull predikan om det bedrövliga tillstånd som kristenheten befinner sig i, sa han. Han skåpade ut det mesta ganska så detaljerat och menade att kyrkan var inte längre ett salt i världen, utan ett socker. Han efterlyste ett radikalt kristet liv hos sina åhörare. Men han kunde inte ge några som helst konkreta exempel på vad detta nu skulle kunna vara för någonting. Och jag upplevde situationen som lite absurd faktiskt, för nära nog en halvtimme så ondgjorde han sig över det rådande utan att en enda gång berätta hur han själv ville ha det. Samtidigt så satt folk där då, alla dessa människor som han hällde sin galla över, och log och nickade som det här var ett sällskapsprogram vilket som helst. Och när de sen reste sig och gick så var det ingen som överhuvudtaget kommenterade förkunnelsen. Jag gick fram till den här mannen och tackade honom artigt för en intressant predikan, för det intressant var det. Och så undrade jag vad han egentligen menade och vad det var för slags radikal livsstil som han efterfrågade. Och han svarade mycket vänligt, men också sanningsenligt, att det visste han inte riktigt. Jag tyckte det var ganska ledsamt faktiskt. En predikant som inte har något att säga talar för folk som inte hör på. Det är tragiskt. En äldre brinnande man som har sett verkligheten rinna ifrån sig och bara har sin egen retoriska talang, alltså förmågan att tala vackert, kvar att hänga i. Och så en sista trogen skara lyssnare som har slutat ha förväntningar. Kyrkans kritiker menar ju ibland att det kristna budskapet, att evangeliet, saknar relevans i modern tid. Det vill säga att det har ingen fungerande koppling till människors verklighet idag. Och det tål att tänka på Och det har jag gjort. Att förkunnelsen som sådan ibland saknar relevans, det är ju ganska uppenbart. Men jag vill inte gå med på att evangeliet i sig skulle sakna relevans. För det är ju två olika saker. Evangeliet är en sak, precis som Paulus säger. Men förkunnelsen är ju någonting annat. Att förkunnelse kan sakna relevans, det kan jag gå med på. Men inte att evangeliet saknar relevans. Jag ska försöka förklara varför. Texten som jag nu läste här då, det handlar ju om tiden efter påsken. Och det berättas att drygt 500 personer kan berätta om Jesu död och uppståndelse. Sedan drar dessa människor konsekvenser av det. Och det får konsekvenser också för framtiden. Nu kan vi ju diskutera, och det gör man ju då naturligtvis utifrån kyrkokritiken. Har detta verkligen skett? Ja, men det kan vi ju inte veta. Det går inte att bevisa vetenskapligt, utan vi tror att det har skett, eller hur? Vi är troende. Vi tror också av det skälet att vi påstår att det här har betydelse för oss. Det får konsekvenser, det är relevant. Men på vilket sätt då? Relevansen handlar kanske helt och hållet om i vilken kontext, i vilket sammanhang man befinner sig och i vilket sammanhang tiden vi lever i, var den befinner sig. Frågan är inte om evangeliet har relevans, utan istället kommunicera förkunnelsen med dagens verklighet. Nu ska jag ta ett lysande exempel på detta. Lyssna noga, det här är jättebra. För några år sedan så höll Gorun Sarkisian, vet, den armeniska ortodoxe prästen från Syrien, så höll han på påskdagen en i mina öron helt lysande predikan. Han sa att uppståndelse handlar inte bara om liv, utan det handlar också om rätt. Och den infallsvinkeln har vi inte hört så ofta. I detta sammanhang så nämnde han också vid ett par tillfällen ordet straff, vilket fick några av oss att hoppa till. Straffförkunnelse på påskdagen är ju lite ovanligt, om man säger. Han och jag pratade om detta efteråt och jag sa att det går knappast, sa jag, att tala om straff i en predikan nu för tiden, sa jag. Folk blir bara illa till mods. Varför då, sa han? Varför då? Nej, men ni vill ju gärna att rättssystemet i det svenska samhället ska fungera väl. Det är ju på tv varje dag. Politiker går till val på den frågan. Vad är det som är problemet med att Gud kommer med rätt? Bibeln säger ju att Gud ska döma. Ja, svarar jag, kanske beror det på att vi under 400 år i vårt land, ända sedan Gustav Vasa skapade det protestantiska lutherska samhället här vi hade, så har vi fått höra att vi är syndare allihopa och att Gud ska straffa syndarna, och det är ju vi. I vårt sammanhang, i vår kontext, sen 1600-talet så har allt handlat om vår skuld. Vi är fullständigt impregnerade av skuldkänslor i det här samhället. Förr var det faktiskt också kyrkan som gjorde detta med oss. Idag är det kanske något annat, det sekulära prestationssamhället som har ärvt, så att säga, den lutherska piskan. Och som skapar känslan av otillräcklighet i alla sammanhang. Det är aldrig nog någonting. Allt ska bli bättre, större, snabbare, och du måste kunna möta det behovet. Kyrkan är nu då, så ja, nu motsägelsefullt nog, är kanske den enda instans som kan förkunna nåd för människor. Aha, sa Gorin. Aha, du pratar om de inre fienderna, sa han. Sådana har inte vi kristna i Mellanöstern. Vi har inga inre fiender, vi har bara yttre fiender. Och ett ljus föll över min inre grift. Alltså under den tid som Sverige har varit kristet, så har vi som kyrka aldrig haft några yttre fiender. I Mellanöstern har man alltid haft yttre fiender i form av perser, araber, turkar, osmaner och nu och så i islamiska staten. Och även nu i denna dag så hukar kristna syrier för hur det ska gå när den här islamisten har tagit över makten och menar sig kunna samla alla religioner under en och samma hand. Skuld och prestationsångest är vår främsta fiende. Den front som evangeliet bryter sig emot. Och det är inte så konstigt att det är så. Vi har som troende i vårt land inte haft någon annan horisont. Vi har inte haft några yttre fiender sedan Ansgars tid. Sen vikingatiden, då fick vi kämpa lite grann emot asatroende fiender. Men sen dess så har vi inte det. Och när våra sekulära kritiker menar att evangeliet saknar relevans, så är det också med den utgångspunkten. Den kristna tron i Sverige har inte haft några yttre fiender någonsin, i alla fall inte än så länge. Och jag såg då mig själv, fantiserade jag, att jag predikade i Aleppo i Syrien mitt under ockupationen där, när det var som värst. Och jag tog en av mina absolut bästa predikningar, den här som jag har fått så mycket beröm för genom min snart 40-åriga karriär. Jag förkunnade förlåtelsens evangelium för trötta själar. Och folket säger, vad snackar du om? Vad pratar du om? Just nu är vi omringade av jihadister som vill skära halsarna av våra barn i Allahs namn. Och här står du och yrar om ditt dåliga samvete. Nu menar inte jag att det skulle vara rätt eller fel att ha, eller att det är något så att säga rätt och fel i det här med inre och yttre fiender, eller både och. Jag menar att evangeliet bryter sig mot olika saker beroende på var vi är, var vi bor och var hur tiden ser ut. Detta är någonting som vi alla bör förstå och också acceptera. Såväl Anders Blomberg som Korun Sarkisian. Det kanske är begripligt att vi inte förkunnar så mycket om Guds straffdom över människor när vi inte har några yttre fiender. Det är fullständigt förståelse. Det kanske är så det ska vara. Men vi måste förstå att det förhåller sig på det här sättet. Och därför kan vi inte alltid göra evangeliet till vår egen privatsak. Och förstår vi inte det, så riskerar då evangeliet förkunnas lik den predikan som jag hörde från den stålbågade mannen som jag berättade om förut. Alltså helt utifrån någon slags privat frustration över att jag begriper inte riktigt vilken värld jag bor i. Utan relevans. Möjligen bara för honom själv. Var finns då relevansen i evangeliet? Jo, det kan se väldigt olika ut, men det handlar i grunden om en och samma sak. Nämligen att det finns en avgrund mellan hur livet å ena sidan är för var och en av oss, hur det ter sig, och hur det å andra sidan uppenbart borde vara. Så är det för oss, så är det för dem i Aleppo också. Allt handlar också, allt ifrån det som handlar då om yttre fiender som vill förgöra oss med våld, eller inre fiender som vill förgöra oss med skuld, otillräcklighet, frustration och ångest. Jesus har lovat att överbrygga den avgrunden. Exakt hur, frågar vi. Och av Jesus får vi, som jag sa förut, metaforer. Och metaforer. Himmelriket är det som när människosonen kommer och så vidare. Vi ser ju problemen i detalj beroende på vad vi är. Vi kan redogöra för dem. Jesus ser lösningen i detalj och vi får lita på det. Jag får hugga till min egen metafor då, en bild för detta. Så jag misstror all digitalt styrd teknik. Digitalt styrd teknik. Varför gör jag det här? Jo, därför att jag tycker att de fungerar. Det fungerar ungefär som livet i stort. Det finns alltså en inneboende ondska i det där som gör att ingenting blir som jag har tänkt när jag trycker på knapparna. Och än värre är det ju med AI nu då, artificiell intelligens som själv då utan min påverkan kan hitta på en massa hyss. Och när det inte blir som det är tänkt så är det nästan alltid mitt eget fel, eller också så slåss man med någon övermäktig osynlig fiende som ligger gömd inne i algoritmerna. Men ibland så finns det också en sak som någon god medmänniska måste ha uppfunnit, och det är ett kommando. Ibland är det en knapp, men ofta är det ett kommando bara som heter återställ. En fantastisk sak. Det är ett mysterium. Jag har en sån knapp i min dator, i min telefon, även också i min ugn. Faktiskt, till och med min ugn är datorstyrd som jag har hemma. Dock icke spisen, för det är gasspis. Så där regerar jag fortfarande. I det mesta, i tvn finns det. I barnens dataspel, en återställknapp. Ett återställkommando. Det är också ett mysterium, för jag vet inte hur det fungerar. Men det spelar liksom ingen roll då hur många desperata felslag man har gjort, hur illa man har trasslat in sig i omöjliga val så man inte kommer ut, massa motsägelsefulla påstånd, precis som livet i övrigt. Och på en sekund så kan jag återställa allting till sitt ursprung. Fråga mig inte hur, men står det återställelse på kommandot, så tror jag och trycker. Om Jesus säger att han både kan och kommer återställa den här världen till det gudomliga ursprung så som det en gång var tänkt, då tror jag på det och agerar efter det. Det gör mig också ganska frimodig i mitt förhållande, precis som med mina digitala prylar. Jag kör på. Därför det går alltid att återställa. Och på samma sätt ser jag på livet. Jag går inte omkring och darrar och hukar. Därför att jag vet att återställandet ligger i evangeliets löfte. Och i en tid då, när på tok för mäktiga, på tok för många och mäktiga tokskallar, med på tok för många kärnvapenspetsar att förfoga över, håller på nu då och dividerar om vem som ska bestämma över den här världen. Och som de själva då anser föra världen fram till en ny och härlig historieskrivning. förutsatt att då vi världens folk bara ser till att följa blint rätt tokskalle, så känner nog de flesta, tror inte. Nej, tror inte det alltså. Och där har evangeliet sin relevans. Nämligen att Jesus har världshistorien i sin hand. Och nu ska jag avsluta den här predikan med ett litet collage av bibelcitat. Och ni kan, behöver inte försöka härleda det, men ni känner säkert igen det. Som rykande brandstumpar är världens härskare. Tro det, och du ska icke förgås utan ha evigt liv. Och dina synder, de är både verkliga och många. Jo då, de ska förlåtas. Om de så är blodröda ska de bli vita som snö. Och våra bördor är tunga. Men oken ska lyftas från våra axlar. Och gör er inte bekymmer för morgondagen. Och alla de bröder och systrar runt om i världen som lever under hot från yttre fiender, som vandrar bokstavligt i dödsskuggans dal, de är dessutom i majoritet, kan vi upplysa, över dem ska rätten flöda. Amen.